Det där med margin of safety, det ska ju verkligen inkludera alla de här eventualiteterna. Att man inte får sitt tillstånd, eller att kunderna dröjer, eller att man inte får de marginaler man hade hoppats på i slutändan. En del tycker att jag är märklig som ofta använder mig av till exempel 30%, 40%, 50% och i vissa fall till och med 100% avkastningskrav per år. Vad jag egentligen gör är att jag räknar ut värdet om 4 år och sen ser jag hur mycket skulle det ge avkastning per år om vi faktiskt kom dit. Och om den siffran är till exempel mindre än 40% per år, ja, är det ett extremt högrisk case, då tycker inte jag att det är värt det. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding
och Sundström.
Idag ska vi prata om vad man kanske kan kalla för förhoppningsbolag. Men det är inte självklart vad det betyder. Och några av bolagen som vi antagligen kommer ta upp, det är gamla favoriter som Aselio och uransektorn som vi har pratat om rätt mycket på sistone. Jag har börjat titta riktigt mycket på Leading Edge Materials, så vi får se, det kanske vi kommer in på. Jag hävdar ju att, för det första, det finns ingen dikotomi mellan tillväxtbolag och värdeinvesteringar. Utan det är bara olika sätt att räkna ut sin margin of safety på. Och jag hävdar väl egentligen också på ett sätt att det inte finns förhoppningsbolag. Även om jag förstås förstår vad det är man menar. Så vi kanske ska bena ut. Vad betyder förhoppningsbolag för dig, Ludvig?
Ja, det är ett bolag som inte har något tydligt kassaflöde just nu. Men kanske kommer få framöver. Och då är frågan, hur stor är sannolikheten att de faktiskt kommer få det? Och när?
Det roliga är att det där var nog faktiskt den bästa definition på förhoppningsbolag jag har hört.
Ja, vad kul.
Det är nästan så jag inte riktigt vet vad jag ska svara. ett annat sätt att uttrycka det, jag kommer ha ett sämre förslag här. Det är, antingen så har du tillgångar idag, alltså som till exempel ett fastighetsbolag som värderas till 1 gånger fastighetsvärdet, då har du ju hela värdet här idag. Men alla andra bolag som bygger på att man ska summera framtida vinster och som i grund och botten egentligen inte har något substansvärde, där ligger mer eller mindre hela värdet i framtiden. Så alla de bolagen är på ett eller annat sätt förhoppningsbolag. Och med det så menar jag ju då i praktiken hela börsen.
Mm. Men jag tycker, du nämnde förut uran till exempel. Och jag skulle påstå att som sektor så är det inte, liksom, det är inte en, inom citationstecken, en förhoppningssektor. För att du har en stark fundamental tes där som ligger bakom det. Att efterfrågan kommer öka och utbudet kommer vara ungefär detsamma. Eller kanske öka lite. Men det kommer ta väldigt lång tid och fördröjt. Så det är inte ett jättebra exempel kanske. Men det kan verkligen verka som det. Däremot om man kollar på de här explorersna. Då är det mer av, där är förhoppning verkligen.
Du och jag är väl i grund och botten överens om uransektorn, att det är en bra värdeinvestering. Men även de största bolagen här, Cameco till exempel, de värderas rätt så högt på dagens kassaflöde. Så för att Cameco ska bli en bra investering så måste uranpriserna upp rejält.
Ja, jag hade ju, alltså jag noterade det här. Jag har ju mitt stora blad med alla de här uranaktierna. Och då såg jag att det här Bannerman, den gick upp 30% igår. Det är rätt sjukt att den går upp på, alltså det, kanske på den här franska nyheten att Frankrike ska gå upp och hålla på med uran och de ska kanske investera upp till 1 miljard euro. Ska då de här Bannerman gå upp 30% på en dag? När de har ett totalt pris på 60 kronor per uran pound.
Alltså $60 per pound antar jag.
Ja.
Precis, och idag så är priset, jag är faktiskt inte uppdaterat på senaste. Var ligger vi någonstans? 45?
Ja, ungefär.
Ja, så Bannerman är ju alltså i grunden ett förlustbolag nu. Det kommer vara ett förlust- eller break-even-bolag även om uranpriset går upp med 30%. Och trots det så går Bannerman självt upp 30% för att Frankrike gör en liten investering.
Ja, det här är ju ett superexempel på liksom hur irrationell marknaden kan vara ibland.
Nu vet ju inte jag vad Bannerman var värderat från början, men det här är ju...
De är upp typ så här 12 gånger på ett år rullande.
Ja, men jag tänkte faktiskt market cap i förhållande till vad de eventuellt skulle kunna tjäna om priset gick till, låt oss säga, $70 per pound.
Mm.
För i din och min urantes så ligger ju bland annat att vi tror att uranpriset ska upp till minst 70, kanske snarare minst 100. Och det beror på att tillgångs- och utbudsdynamiken i uransektorn är sån att för att få upp tillräckligt mycket uran för att Frankrike och alla möjliga andra länder ska få tillräckligt mycket uran för alla kärnkraftverk de bygger, inte minst Kina då, så behöver priset gå upp långt över 70 för att man ska starta nya gruvor. Det gör att det är väldigt sannolikt att priset går upp långt över 70. Och alla små tecken på att världen är på väg att kantra åt det hållet, att kärnkraft blir någonting att räkna med i framtiden, det gör att sådana verkligen förhoppningsbolag som Bannerman, där man hoppas att priset ska upp över deras break-even-nivå på 60, det gör ju att de går i grund och botten från att vara noll värda till att ha ett värde. Och då kan man ju förstå att de går upp 30% på allting som pekar på att priset kan gå åt det hållet. Men för att man ska få ihop det här så behöver man ju egentligen veta vad Bannerman hade för totalt market cap och vilket market cap som skulle vara rimligt vid en viss prisnivå på uran. Och nu råkar vi inte ha det, men visst, jag håller med. 30% på en rätt så marginell nyhet som heller inte borde förvåna någon, det är konstigt.
Ja, särskilt när det borde ja, kanske ta upp till nyår eller Q1 2022 innan de här Sprottfiskal Uranium kommer tillbaka igen och börjar driva priserna. Och de här är ju sist i ledet att tjäna någonting innan det händer. Så det är så här, det är som en total idiot boom.
Men samtidigt så är det ju precis så det är för det som brukar definieras som förhoppningsbolag. De är som den här spetsen längst ut på en piska. Att det är där man rör sig som allra mest vid bara en liten, liten vibration längst in vid själva skaftet eller handtaget. Men återigen, det förutsätter att man inte var orimligt högt värderad från början, utan att man verkligen värderade det som en liten option. Då är det rimligt att priset rör sig väldigt mycket, givet en liten, liten förändring inne vid skaftet. Så, och det är det här som kanske är min poäng med skillnaden mellan värdecase och förhoppningscase. I grund och botten är de samma sak. Man räknar ut ett totalt sannolikt värde. Man ser vilken säkerhetsmarginal man har mot dagspris. Och sen ser man, är det verkligen värt risken att köpa någonting idag för 10 som är värt 40 imorgon, men med en viss låg sannolikhet. Ibland är det värt det, ibland är det inte värt det.
Teoretiskt sett har du helt rätt, men då måste du veta din tidshorisont.
Ja, och också sannolikheterna. Och det är det som leder oss tillbaka till Bannerman. Hur mycket ökade sannolikheten att de kommer nå break-even och vinstnivåer i framtiden?
Ingenting alls. Och grejen är att om det inte skulle gå upp över 60, nu tror ju vi det, men om det inte skulle gå upp, eller, upp till, låt oss säga, $70 per pound uran, då förlorar du 90% av allting. det är inte så kul. Då kan det bli som Agribio.
Ja, Agribio, för den som inte är påläst om caset, och jag kan ju egentligen säga att det är inte jag heller särskilt mycket. För några månader sedan, någonting sånt, så frågade någon mig: Micke, vad tror du om Agribio? Ska de gå till 1000? Och då hade de nyss gått från, låt oss säga, 30-40 till kanske 200. Jag kommer inte ihåg exakt om de var på 200 eller 300, men de hade i alla fall fått de här orderna på flera hundra miljoner. Och när jag tittade på det och tyckte, oj jäklar, så det här företaget har ju verkligen fått stora order och det var på en spännande produkt som ligger i tiden, alltså salivtester för att kolla covid. Och de orderna, om man diskonterar in någon liksom hyggligt hög marginal på den här typen av tekniska produkter och en fortsättning, då slog jag då till med att jag tyckte att de skulle nog kunna gå till 300-400, men 1000 lät lite mycket. Återigen, det här var ju då verkligen bara en back of the envelope-kalkyl. Men vad som har hänt efter det är att det har ifrågasatts om bolaget verkligen har rent mjöl i påsen. Vd:n har avgått och han har avgått från alla andra uppdrag han har i olika styrelser. Det pratas om att, och här vet jag inte heller riktigt, men någonstans i deras kundled eller distributionsled så finns det personer som har varit inblandade i dåligheter förut. Så att om de här sakerna, om det är så att orderna inte är på riktigt, eller att man inte kommer tjäna pengar på dem, eller att de behöver annulleras, ja, då är ju AGB i princip inte värt någonting. Så de gick från 30 till 400 och är nu nere på 40. Och då är frågan, vad är Agribio värt? Är det nu ett förhoppningsbolag eller ett värdecase?
Ja, om det är ett värdecase, då måste man ju förstå deras tillgångar. Och det gör nog inte... Det gör inte jag. Jag tror, gör du det?
Nej, jag har ingen aning. Jag misstänker att de har någon slags patent eller process. Och de patenten eller processen ligger till grund för en produkt som de säljer. Och om det här inte stämmer, då har de ju ingenting mer än kassan och en skyldighet att betala löner och hyror. Och då kommer hela kassan försvinna.
Ja, det är väldigt intressant nu hur det där kommer gå framöver. Om de kommer komma med PM och sådär. Jag vet inte om vi har så mycket att tillägga egentligen. Men om de faktiskt har order och allting visar sig vara riktigt, då kan det vara värt 100-200 kronor om ett år.
Om man ska gå in i en sån här situation, vad man då behöver göra, det är gå igenom alla pressreleaser och officiella ekonomiska rapporter och avtal och notera vad som är bortom alla tvivel bevisat och inte motbevisat. Finns det, om jag skulle göra en gissning, så är det att den nivån som Agribio låg på innan den här paraboliska uppgången, då utgör den någon slags grund, liksom bas för vad marknaden var beredd att värdera Agribio till. Och det var ungefär 25 kronor per aktie. Det var där den låg innan uppmärksamheten och hypen kring det här började. Då var det någon slags forskningsbolag under covid och som kanske skulle kunna ha ett spännande salivtest. Det kanske dit det borde vara den, liksom, någon slags startpunkt för vad det kan vara värt. Och sen är det upp till var och en att använda sin egen förmåga till detektivarbete för att se vad är egentligen sant här. Och allting som du inte väldigt tydligt kan ge belägg för utgår från att det inte är sant. Och det där är ju liksom själva kärnan för förhoppningsbolag också. Att man måste verkligen hålla tungan rätt i mun när man tittar på vad kan det här vara värt, när och under vilka förutsättningar och vad är sannolikheten för att de förutsättningarna inträder. Och sen får man räkna tillbaka och fundera på, okej, men om jag då stoppar in 100 kronor idag, vad är min egentligen förväntade årsavkastning då? Ibland så kan man ha väldigt, väldigt enkla parametrar, som till exempel när jag tittar på ta det här bolaget vi nämnde i början, Leading Edge Materials. Det är alltså en grafitgruva och en rare earth elements gruva. Grafitgruvan, det man ska göra där är gräva upp kolet, behandla det och sen sälja till batteritillverkare, och så får man en marginal däremellan. Batterimetallerna, ja, där är det lite skillnad, för där måste du först få ett godkännande på att dra igång själva gruvan. Och sen ska du gräva upp metallerna och sälja till motortillverkare. I båda de här fallen så har bolaget gjort väldigt noggranna studier på hur mycket de kan tjäna när gruvorna väl är igång. Och då kan man väl säga att värdet på hela grafithistorien, ja, men det kan vara någonstans 2-3 miljarder. Och i nuvärde idag alltså. Och värdet på de här batterimetallerna skulle kunna vara kanske 10 miljarder, 8-10 miljarder i nuvärde. Då har man faktiskt väldigt tydliga, enkla, raka matematiska och ekonomiska studier som visar vad det är värt givet att man faktiskt kommer i mål med alltihop. Och då det enda som är kvar att göra då, det är sätta en sannolikhet på att man kommer dit också. Ibland är det så rakt och enkelt. Och det är väl lite typiskt också för en gruva. För man vet vad man ska göra. Gräv ett hål i marken, skyffla upp grejerna och behandla det och sälj det till någon. I biotech så är det lite knepigare ändå. För du vet inte riktigt hur mycket du kommer sälja i framtiden. Men i leading edge materials fall, då vet du att du kan bara gräva upp så här mycket material. Och batteri- och motortillverkarna behöver allt material du kan få upp. Medan i ett biotechfall, ja, då tillverkar du en produkt och du ska sälja den i konkurrens med andra och du vet inte riktigt hur bra din blir eller prissättning och hur mycket efterfrågan blir. Plus att vägen dit går via ett politiskt godkännande. Nu gör det i och för sig det vad gäller ena delen av leading edge verksamhet. Men poängen är att ibland är det mer komplicerat än annat vid andra tillfällen, och att göra den här vägningen av framtida värde och dagsvärde, den är olika svår.
Ja, jag tror man kan säga att det är i fallet av alla olika förhoppningsbolag, oavsett vart de kommer ifrån eller vad de håller på med, liksom, så som det ser ut nu, det finns en viss uppsida vid social media och Reddit och sådär, men det finns en extrem oväntad nedsida från olika media som bara kan få för sig att bli arga på någonting och förstöra allting, och sen när de väl är fast så bara håller de på tills företaget tjänar pengar, liksom. Och det kan ju ta ett tag för förhoppningsbolag.
Det finns i alla fall en etablerad syn på att det är stor skillnad på, låt oss säga, en bank som Nordea eller ett etablerat verkstadsbolag som Atlas Copco å ena sidan, och förhoppningsbolag som man kallar det då, som till exempel Aselio och Leading Edge Materials å den andra. Ja, det är ju ingen tvekan om att Nordea har en historik av intäkter och vinster. De har kunder som är extremt sticky. Alltså om jag är kund hos Nordea, det ska väldigt, väldigt mycket till för att jag bara tar bort mitt lönekonto eller slutar göra mina transaktioner via Nordea. Så på så sätt så finns det en anledning att tro att det Nordea tjänar idag, det tjänar de också nästa år. Och kanske lite mer, kanske lite mindre. Samma sak gäller Atlas Copco. De har sina fabriker, de har sina kunder, de har sitt track record, de har sitt know-how. Man kan nästan räkna med att de tillverkar sina, vad det nu är Atlas Copco gör för någonting, vakuumpumpar till halvledarindustrin och allt möjligt. Det de säljer idag, det säljer de också imorgon, och ibland blir efterfrågan högre och då säljer de mer, och ibland lite mindre, säljer de lite mindre med cyklerna, men över tid så växer Atlas Copco väldigt bra. Så att, ja, det finns en anledning till att man sätter större sannolikhet för de här bolagen, Atlas och Nordeas framtida vinster, än man gör för Aselio och Agribio, eller Aselio och Leading Edge Materials för den skull, för de har ju inga intäkter alls idag. De har inte ens visat att de kan få kunder eller vinster. Så på så sätt så är det klart att det är skillnad. Det gör också att chattgrupper eller media kan så mycket enklare, genom att ändra sentimentet, få folk att bara ändra sannolikheten för att det ska komma vinster i framtiden. I Nordea eller Atlas Copcos fall, då sätter man det liksom till 90% sannolikhet att det fortsätter ungefär som det har brukat. För det har det brukat göra liksom mest hela tiden.
Det är svårare att mobba Nordea och Atlas Copco än de här förhoppningsbolagen.
Man har ju ganska många år...
Och ingen orkar läsa igenom en IPO.
Nej, men det är ganska många år av bevis också. Bevisade intäkter och vinster som man ska säga att det här ska då plötsligt stoppa. Men med det sagt så ska man ha klart för sig att även etablerade bolag som Nordea har fallit med 90%, och det har ju Swedbank och SEB banken också gjort och varit nära konkurs. Atlas Copco har gått ner, kanske om inte med 90% i alla fall, med 75-80%. Ericsson har gått ner med 97% tror jag. Så även de här riktigt etablerade bolagen, eftersom de bygger på att de måste lyckas övertyga kunderna i framtiden, så är de ju i någon mening förhoppningsbolag. Det är förhoppning om att kunderna ska komma tillbaka. Medan i Aselio eller Leading Edge Materials fall, då är det en förhoppning om att det ska komma kunder, punkt.
Man kan också tänka på det så här, om man zoomar ut lite så kan man tänka på det som liksom från spelteori, att media har allt att tjäna, företaget har inget att tjäna, och det tar mycket resurser för företaget att hålla på att beskydda sig och hålla på med PR och allt möjligt liksom. Men om de inte gör någonting alls, då kan det bli ett enkelt offer för media som kan vara elaka, och de har allt att tjäna på det.
Ja, verkligen. Ett annat sätt att uttrycka det på, det är att man ska inte glömma att medias roll, det är att tjäna pengar. Medias roll är inte att hitta sanningen. Sanningen har ett mycket begränsat värde. Det som har ett värde, det är uppmärksamhet, särskilt negativ uppmärksamhet och negativa känslor av panik och skräck och att det är brådska. Så det är därför, alltså vi som människor, så har vi sedan savannens tider haft en mycket, mycket större uppmärksamhet på negativa nyheter, för det är det som kan vara en fara för oss. Positiva nyheter, ja men då är det ju bara som vanligt och överlever, då får man fortsätta överleva en dag till. Men en negativ nyhet, den kan ju riskera att bara stoppa ut dig helt, och då kan din genetiska linje vara utstoppad. Så vi är triggade av negativa nyheter, och därmed så kan du säga att medias roll, medias uppgift är att servera negativa nyheter. För det är så de får klick och det är så de tjänar pengar.
Jag tycker i alla fall att jag har inte förlorat någon, eller typ 2000 kronor liksom, inget mycket. Men jag tycker det är helt fel med hur allt det här går till med de här AgriBio, även om det är ett bluffbolag. Och det skulle visa sig vara så tycker jag att det är jävligt dåligt hur det här har gått till, och media har betett sig extremt dåligt på alla möjliga sätt.
Jag är för dåligt påläst om just AgriBio-caset. Jag vet inte vad som är sant, vad som är spekulationer och vad som är liksom ohemult, vare sig i själva uppgången eller nedgången.
Nej, men även om allting är en bluff, så liksom sättet de formulerar sig på och uttalar sig på, det är helt fel. Och att de försöker insinuera massa saker som de inte kan bevisa, men de gör det i förväg innan det bevisat. Det är det som är fel. Och så kan man inte hålla på. I USA skulle du bli stämd för det där.
Ja, alltså jag kan ju också förstås tycka att det är orättvist, och det känns liksom som en risk man inte hade räknat med om man nu har köpt ett förhoppningsbolag. Man har gjort det på till exempel pressreleaser om order, och sen förlorar man sina pengar åtminstone kortsiktigt för att det skrivs ounderbyggda artiklar, om de är det. Det är klart att det skulle kännas jättejobbigt, och man undrar liksom varför ska det behöva vara så. Men jag tänker också att från medias håll, från ägarna till mediebolagen, så är uppgiften att skapa klick. Alltså uppgiften är absolut inte sanningen. Så att man på någonstans måste man också räkna med att om ens bolag inte klarar av negativa artiklar, alltså om bolaget är bra, då kommer inte själva verksamheten påverkas. Och då är det bara tillfälligt att artiklar pressar ner kursen. Då har ju faktiskt inte själva verksamheten ändrats. Med mindre än att man gör någon slags karaktärsmord av nyckelspelare som gör att bolagets tilltänkta kunder vägrar köpa produkten.
Ja, så kan det ju faktiskt bli när det är ett förhoppningsbolag, och det är det som är problemet. Det kan bli som hönan och ägget, att liksom, du har inga order, så har du inte heller något varumärke innan du har beprövat saker. Då kan du förstöra det genom att förstöra ryktet, och det är så jävla oschysst.
Ja, men det är klart att det kan hända, och vissa bolag är känsligare än andra. Och det här är för oss tillbaka till bolag som faktiskt Nordea och SE-banken och Swedbank. För banker i bankkriser, om man skriver negativt om bolaget så att kursen går ner tillräckligt mycket, då kan bolaget hamna i en situation att att de är tvungna att ta in pengar för att täcka upp liksom de förluster som de ändå har och som man ändå måste få ha rätt att ha ibland. Men om man är tvungna att täcka upp sitt egna kapital på grund av lite oväntat stora förluster, de kurserna är lägre, alltså marknadsvärdet är lägre än det egna kapitalet, då kan man inte emittera tillräckligt mycket aktier för att få en tillräckligt hög kapitaltäckningsgrad. Och då spiralerar kursen mot noll.
Ja, och då kan bättre företag köpa upp den.
Ja, eller de kan faktiskt till och med tvingas i konkurs. Ja. Det är vad som kan hända för banker om inte staten går in och räddar dem i det läget. Men frågan är, kan ett bolag som äger Bio, tittar deras slutkunder på vad som skrivs i svensk media? Kanske, kanske inte. Jag har ingen aning.
Ja, vi får se.
Ska vi avsluta med någon slags lite tumregler och mindset? Hur ska man tänka kring hur mycket sånt här ska man ha i portföljen egentligen? Hur tänker du?
Så mycket som man har råd att förlora, givet att det kan gå upp väldigt mycket.
Ja, jag tänker i grund och botten så finns ingen precis, alltså finns ingen kvantitativ tumregel. Däremot så har man olika preferenser. Hur viktigt är det för mig att bli rik? Alltså hur viktigt är det att ta göra någon slags klassresa genom att ta en stor risk på ett förhoppningsbolag? Och hur viktigt är det för mig att absolut inte hamna tillbaka på ruta ett? Eller hur odramatiskt skulle jag tycka att det är? Så ta ett exempel. Säg att du har 100 000 kronor. Om du har riktig tur så kan det bli 5 miljoner. Och då tycker du att det är värt det. Då är du en helt annan livssituation. Men om de 100 000 blir 100 kronor. För en del är 100 kronor 100 000. Då tycker de bara att oavsett så spelar det ingen roll. Jag kan bara fortsätta att ha ett vanligt jobb och jag går dit och liksom jag betalar min hyra och liksom livet fortsätter som ingenting. 0 eller 100 000 är samma sak. Men 5 miljoner skulle göra jättestor skillnad. Men det kan också vara så att dina preferenser är sådana att skillnaden på 100 000 och 100, den är liksom så avgrundsdjup att det får absolut inte hända. Och är det någonting som är oacceptabelt, då får man helt enkelt inte ta beslut som gör att det här oacceptabla inkluderas i utfallsintervallet.
Mm.
Men det är inte alla som tänker så. Många som blundar för nedsidan och tänker att ja, det finns vissa oacceptabla utfall, men jag hoppas bara att de inte händer mig.
Jag tror att det är extra viktigt att räkna på förhoppningsbolag jämfört med mer beprövade bolag, även om det kanske till och med är lättare att räkna på beprövade bolag.
Ja, jag håller verkligen med här. Ta Atlas Copco igen som exempel. Det finns ju redan 100 000 proffs typ som har räknat på Atlas. Tillsammans har de kommit överens om att det är så här Atlas ungefär ska värderas. Och ja, det värderas lite högre i högkonjunkturer och lite lägre i lågkonjunkturer. Så man kan ha lite tidsrisk. Men över tid så är det korrekt värderat så tillvida att totala investerarkollektivet som ändå har räknat lite grann och bestämt var de ska placera liksom 100 miljarder, de har kommit fram till att det här är ändå rätt okej. De här pengarna måste ligga. De måste ligga någonstans och då kan de få ligga i Atlas Copco på dagens pris. Medan däremot ett bolag som till exempel Azelio, där är det inte samma situation. Det är ganska få ägare. Det är ganska lågt market cap totalt. Alltså det är bara några miljarder. Det på så sätt så är det ett helt perifert, liksom marginellt bolag som där den så kallade price discoverin, den har inte genomgått någon rigorös prövning, utan det är några kärntroende som var med och skapade bolaget och storägare, och sen är det ett antal småsparare som behandlar det som just ett förhoppningsbolag. De har inte riktigt räknat noga, de har hoppat in kanske för att kursen trendade uppåt och de hörde lite positiva stories i sociala medier, men det har inte skett en tydlig och noggrant räknande.
Mm. Ja, men det är viktigt att kunna räkna på det och kanske extra viktigt när det är förhoppningsbolag, eftersom att som sagt, då måste man våga eller kunna ha en tes om vad det kan vara värt om x antal år och då orka och ha tålmodet att hålla så länge. Jämfört med om det är ett jättebeprövat bolag, då kanske du kan sälja lite när som helst, för då förhoppningsvis då, så ska det inte svänga så mycket.
Jag hade en lärare på Handels. Han hette Carl Axel Stahl von Holstein. Hans kortnamn var Cash. Och han undervisade bland annat i programmering, men undrar om det inte var liksom finans inblandat på något sätt. Jag antar att Johan Stahl von Holstein, den gamle investeraren och grundaren till Icon Media Lab, ja, de måste ju vara släkt förstås, man heter liksom inte Stahl von Holstein, som bara av en slump båda två. Men han sa, man har en användning av pi, och det är att alla investeringar, särskilt i startups, de tar 3 gånger så lång tid och det kostar 3 gånger så mycket pengar att få upp dem, alltså 3,14 då egentligen. Och det här måste man verkligen ha med sig. Det här gäller alla bolag som ska gå från zero to one, som boken om startups heter. Det blir alltid hinder. Det är alltid saker i vägen. Det dröjer alltid längre tid och det måste investeras mer. För anledningen till att det är så värdefullt att få ett lyckat startup, det är att det finns ett hinder. Och det hindret, när du väl är över det, då blir det din vallgrav. För då är det ett hinder för alla bakom dig som liksom inte har kommit över hindret ännu. Men det gör också att alla underskattar alltid hur lång tid det tar och hur mycket det kostar att faktiskt gå från ett lovande förhoppningsbolag till ett bolag som du inledde med att säga har ett faktiskt kassaflöde idag som med en rimlig diskontering motiverar dagens värde.
Ja, men som vi sa innan, det är extra viktigt att kunna räkna på det, men det är extra svårt att räkna på sådana här förhoppningsbolag eftersom det ofta saknar siffror, och därmed så blir det extra viktigt med margin of safety, att vara extra konservativ hur man räknar på det med olika scenarion, och att verkligen akta sig eller kanske till och med sälja av när folk prisar in vinster som att de ska bli garanterade när de ligger väldigt långt fram. Typ som det där exemplet med Bannerman eller Combigene eller Agribio när de är uppe i 400 kronor.
Ja, och det där får väl nästan bli slutordet här. Just det här med margin of safety. En del tycker att jag är märklig som ofta använder mig av till exempel 30%, 40%, 50% och i vissa fall till och med 100% avkastningskrav per år. Vad jag egentligen gör är att jag räknar ut värdet om 4 år och sen ser jag hur mycket skulle det ge avkastning per år om vi faktiskt kom dit. Och om den siffran är till exempel mindre än 40% per år, ja, är det ett extremt högrisk case, då tycker inte jag att det är värt det. Och det är ju i praktiken samma sak som att säga att jag har 40% avkastningskrav på just det caset. Så det där med margin of safety, det ska ju verkligen inkludera alla de här eventualiteterna. Att man inte får sitt tillstånd, eller att kunderna dröjer, eller att man inte får de marginaler man hade hoppats på i slutändan.
Ja, finns det något mer att säga egentligen?
Nej, jag tror att vi har fångat essensen av det här med förhoppning versus värde och margin of safety. Så då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.